Du lyssnar på Kunskap bit för bit med mig, Benjamin Elfors. Dagens avsnitt gästas av den ortodoxa judinnan Anna Nachman. Hon arbetade flera år som krönikör på Aftonbladet men är numera chef för begravningsverksamheten på judiska församlingen i Stockholm. Anna Nachman har såväl katolsk som judisk bakgrund men lever alltså idag som ortodox judinna. Då jag själv är jude men aldrig levt ett religiöst liv blev jag nyfiken på hur det är att leva enligt ortodox judisk tro i ett sekulärt Sverige. Jag är särskilt intresserad av vad man som kvinna lockas av i en religiös praktik som många skulle kalla krånglig och med genusglasögonen på även patriarkal. Jag stämmer möte med Anna i Stockholms synagoga på Varendorfsgatan full av frågor och funderingar. Det här är Ortodox jude och kvinna med Anna Nachman. Välkommen Anna Nachman.
Tack så mycket.
Kan du berätta då när du träffade din nuvarande man och hur du kom in på det judiska?
Jag träffade min man på en glöggfest en lördag kväll mitt i vintern hemma hos en kompis. Och ja, men där klev han in och han är ju klädd som en rabbin. Med liksom kostym och kippa och stort skägg och sådär. Så han var ganska... Han syntes i rummet och vi hade mycket gemensamma vänner och vi hade väl aldrig riktigt sådär, hade stött på varandra någon gång förut men aldrig egentligen sett varandra. Nej, och sen bara vi lärde känna varandra och bestämde att vi ville leva tillsammans. Och han satt i mitt kök som inte var kosher och käkade knäckebröd och smör ungefär. Tills drack näskaffe. Tills jag bestämde att men jag vill liksom gå med dig. Jag vill göra det du gör. Och sen gjorde vi det. Sen så småningom gifte vi oss och skaffade 3 barn på i rask takt.
Ja, men spännande. Vill du berätta då? Kallar ni er ortodoxa judar?
Vi kallar oss ortodoxa. Det finns, i Stockholm finns det den stora synagogan, den är inte vår. Sen finns det 2 ortodoxa synagogor och de går vi när vi går.
Det är en som ligger på Sankt Paulsgatan.
Och en som är lite ambulerande, men den finns på Östermalm. Den finns oftast i Bajthuset. Den har också funnits i sessionssalen och innan dess hade den en egen plats. På Nybrogatan. Nu är det lite si och så. Men där, dit går vi. Och folk som går dit kallar sig ortodoxa. Sen är de ju inte så, alltså man skulle inte se skillnad på dem och någon annan egentligen. Om man såg dem på stan. Om de inte har sin kippa. Så det är ingen liksom stor skillnad så här, utseendemässigt. Och det är inte så stor skillnad på något annat vis heller egentligen. Men man brukar definiera sig själv ja, från vilken kjol man går i.
Kjol, kan du berätta?
Kjol, synagoga. Ja.
För mig, alltså ordet ortodox har en, jag skulle inte säga negativ klang, men den har en strikt klang.
Det är någonting som är något strängare än någonting annat.
Ja, och den är liksom... Ja, jag tänker om man... Liksom den här bilden som finns av liksom juden i media, så Seinfeld eller Woody Allen, det är, liksom, det är en kategori juder. Men ortodox, det är i min värld lite mer bokstavstroget. Vill du berätta... vad kännetecknar den ortodoxa judendomen?
Det är... Den som är ortodox... brukar i alla fall försöka hålla shabbat, det vill säga se till att helga vilodagen, det är massa saker man inte ska göra på shabbat, jobba, laga mat, all mat måste vara lagad innan shabbat börjar på fredag kväll, inte begagna sig av elektricitet, det vill säga stänga av sin mobil, titta inte på tv och så vidare. En massa saker som man då inte gör på Shabbat. Man vilar, man hänger med familjen, man hänger med sina vänner. De som då går till synagogan och sen kanske kommer hem och käkar hos en. Och matreglerna, då håller man kosher ganska strikt. Men det där är, alltså det, när man börjar liksom, det som jag känner att det här är som en djungel, därför att strikt för en är inte strikt för någon annan. Om vi pratar om vår lilla familj så tror jag att vi ses som ganska strikta i Stockholm. Men vi är ju väldigt, väldigt inte strikta ur något slags ska jag säga, ortodoxt perspektiv i Israel till exempel. Och det finns fler, alltså det finns folk som är mer strikta än vi även i Stockholm, men det, alltså det är så få familjer som håller kosher hela vägen. Och vi är inte värst, fast vi kanske är näst värst eller någonting.
Mm. Berätta lite om kosher. Vad är det ni behöver tänka på då?
Grundregeln är att man blandar inte kött och mjölk. Antingen äter man saker som är mjölkigt eller så äter man saker som är köttigt. Vad är det mer? Inte skaldjur, inte fläsk, brukar folk veta. Det kött som vi äter är kosherslaktat. Och i Sverige kan du inte, får du inte slakta kosher sen 30-talet. Och än så länge får du importera kosherslaktat kött. Det finns ju de som tycker att det inte ska få göras. Men så all kött som vi äter, det köper vi fryst i kosherian. Det finns rätt mycket att tänka på. Alltså mycket är nummer som man ska hålla reda på. Vi lagar väldigt mycket mat från grunden hemma. Vi äter inte på restaurang, för det finns egentligen inga restauranger som är kosher här. Det handlar mycket om att hålla reda på vilka kärl som är köttiga och vilka som är mjölkiga. Alltså vilken kastrull har du liksom kokat din mjölk, eller ja, vilken stekpanna har du stekt din köttbit. Och det gör ju inte liksom en vanlig restaurang. Så det finns, kan man väl säga, egentligen inga kosher-restauranger. Därför åker vi till Israel och tar igen det, helt enkelt. Då äter vi ute hela tiden. Och här äter vi inte ute, utan här äter vi hemma och bjuder hem folk att käka med oss. Därför att det är svårt att gå hem till någon som inte håller kosher.
Och det här, du sa också kosher-slaktat, att det inte är tillåtet i Sverige.
Precis.
Vad innebär kosher-slaktat?
Alltså det som gör att vi inte kan slakta kosher i Sverige, det är att man har kommit på här att man ska bedöva djuret först innan man slaktar det. Och vi anser att det är ett problem, därför att det också det ökar faktiskt lidandet. Jag skulle inte vilja bli bedövad på det sätt som djur blir bedövade idag i ett svenskt slakteri. Jag ser inte det som bedövning. Då är det bättre att någon bara liksom skär halsen av en snabbt som tusan, utan att man fattar vad som hände, än att man får liksom en smäll med bullpistolen eller blir liksom, ja, blir får någon elektrisk stöt eller vad det är. Men så där kommer vi liksom inte riktigt överens med den svenska lagstiftningen så som den ser ut idag, och då får vi hämta kött från de ställen där man får lov att slakta dem så som vi tror är bättre för djuret.
Mm. Men vad är liksom syftet för din familj och för ortodoxa judar att följa de här kosherlagarna, kosherreglerna?
Nu pratar vi bara mat.
Ja, eller
allting.
Ja.
Alltså så här, det är väl egentligen kosher en sak och shabbat är en sak. Det är två stora grejer som är lite annorlunda mot hur andra familjer runt omkring oss kanske har det. Jag tror att genom att göra sig medveten om, äter vi köttigt, äter vi mjölkigt, vad är det här, vad är det här för djur? Alltså jag tror att vi och våra barn blir medvetna om vad vi stoppar i munnen. Och det tror jag alltid är bra. Att man alltid liksom är en medveten människa. Så medveten man kan. Och så är det med mat, men så är det också med andra saker. Är man medveten om vad man äter så blir man kanske också mer medveten om vad man gör och hur man tänker. Att man hela tiden är liksom en tänkande varelse. Och med Shabbat så tänker jag att man stänger av alla sina mobiler och laptops och så vidare. Och så plötsligt så är man med varandra. Och det är också en bra grej. Annars så skulle livet bara pågå. Jag och min man, vi hade mycket diskussioner i början om det här med form och innehåll. För jag tyckte att det ortodoxa judiska sättet att leva på var väldigt mycket form. Och jag menar någonstans att innehållet är viktigare än formen. Men så insåg jag efter ett tag att det är jättekul med innehåll, men var ska du stoppa det där innehållet? Så att ibland när man så bestämmer att men nu håller vi Shabbat, vi stänger av det mesta fredag kväll till lördag kväll, vi umgås, vi stirrar på varandra och tänker vad ska vi göra nu, ungarna klättrar på väggarna för att de vill se en film. Men sen efter ett tag så börjar det hända saker, man börjar liksom prata med varandra, göra saker ihop, njuta av att det är tyst och lugnt, att ingen kan störa en och ringa. Och så plötsligt så inser man vad Shabbat är för någonting. Att det är någonting som ger en väldigt mycket. Särskilt i en tid då det är väldigt hetsigt med folk som vill nå in på mobilen och på mail och hela tiden. Och så stänger vi bara av. Så egentligen alla de här konstiga reglerna och den här konstiga formen, den ger någonting tillbaka hela tiden. Och det är inte alltid som man inser det när man sätter igång. Jag brukar ha ett annat konstigt exempel. Man får inte bära på Shabbat i sin, ska man säga, alltså hemma får du bära runt på saker, men utanför hemmet i det offentliga rummet så får du inte bära. Det är därför folk inte, alltså judar har inte paraply på Shabbat. De har en regnjacka. Men att dra en barnvagn betraktas av en del som att bära. Och det tyckte jag var så knäppt. Att, vadå, ska inte jag kunna liksom dra barnvagnen till synagogan? Då kan jag ju inte gå dit. Och det är möjligt att tanken är att man ska inte gå dit om man liksom har små barn. Man ska sitta hemma och hänga med dem. Men i Stockholm kan man då, jag ska inte säga fuska, men det, man kan ha någon som är shabbesgoj. En icke-jude som kommer och kör vagnen dit den ska och går tillbaka med vagnen sen när man ska tillbaka hem. Och då har vi en tjej som börjar komma till oss då och följa med oss fram och tillbaka varje lördag. Och hon är ju ganska fort blev liksom en del av familjen. Varje lördag stod hon där. Vi käkade, liksom, drack lite kaffe och pratade och sen gick vi till synagogan och sen så hängde hon där hela tiden, tog hand om barnen, gick tillbaka och det är liksom, hon är väldigt, väldigt viktig för oss. Inte för att hon drar vagn utan för att hon är en fantastisk person. Och sånt kan hända för att man liksom har en knäpp idé om att man ska försöka hålla på någon av de här konstiga reglerna.
Mm. Och vad tänker du, vad händer om man inte följer de här reglerna?
Ingenting. Nej. Det är också, jag har suttit med ibland på såna här små konferenser där jag berättar om det judiska sättet att se på död eller på liv eller på sådär. Och så pratar liksom de andra religiösa figurerna om hur de tänker. Och de kristna pratar väldigt mycket om liksom skuld och samvete och skam och... Och jag känner inte igen det i det judiska. Alltså det finns inga straff. Det kanske finns, men jag tror inte att det finns liksom straff att förvänta sig om man gör fel. Utan jag tycker att vi försöker göra saker så bra vi kan för att vi är människor och människor gör goda gärningar. Det hör till att vara människa. Och vi gör det inte för att vi ska få ett straff annars. Eller en belöning. Och jag tycker att jag gillar det. Att man bara gör. För det ska man ju. För vi är människor och vi ska försöka vara så bra som möjligt. Och vi ska hela tiden utvecklas.
Mm. Men samtidigt, så tänker jag, om man tittar i Gamla Testamentet så återkommer ju straffet ideligen. Just att Gud straffade det judiska folket när när man inte följer lagen, att lagarna är ett sätt att veta att man gör rätt inför Gud.
Mm, och lagarna kanske också är ett sätt att hålla ihop gruppen. För jag ser inte judendomen som en religion, alltså som någonting som du måste tro på, utan det är ju både en etnicitet och en stam, ett folk och ett sätt att se på livet. Men visst, man kan ju, jag vet inte hur bokstavligt man ska ta det, men visst, det händer ju läskiga grejer. Men jag tänker att om vi utvecklas hela tiden så gör väl Gud det också. Allting håller på att utvecklas hela tiden. Så det kanske inte är så mycket liksom åskknallar och blixtar och nu föll någon död ner och sådär. Längre, förhoppningsvis. Sen vet jag inte om det är bra eller dåligt, om vi är liksom långt ifrån Gud eller vad det är som gör att vi inte... Det händer inte så mycket så här jättespännande, dramatiska saker längre omkring oss.
Mm. Intressant att höra dig prata kring att liksom, det är inte nödvändigtvis liksom det religiösa. Det är inte religion eller gudstron kanske du inte säger. Men vad skulle du säga, vem är jude?
Jude är man om man är född av en judisk mor eller konverterad. Det är väl det enkla svaret. Sen kan man ju prata om liksom, vad är judendomen? Judendomen känns ibland som, vad ska man säga? Alltså folk brukar säga att den som konverterar är också född med en judisk själ. Och då tänker man, har man en judisk själ, då kanske man behöver man ens konvertera. Om man nu har den där judiska själen, då är man väl jude. Ibland känns det som att, särskilt, jag vet inte, judendomen drar ju till sig en del människor som vill konvertera bara för att de tycker att judendomen verkar så fantastisk. Och jag vet inte, kan man kännas judisk? Vissa människor känns väldigt judiska. Och sen kanske de bara har en död, bara ska jag säga, men de har en judisk pappa och inte en judisk mamma. Men de känns sådär, du vet, Woody Allen judiska i alla fall. Och det är inte, alltså här i Stockholm så räcker ju det. Alltså man kan ju vara med i församlingen om man har en judisk pappa men inte en judisk mamma. Och jag vet inte, jag tycker, vem är vi och liksom sitta och peka på vem som är jude och inte jude? Ibland känns ju hela judendomen, i och med att du inte måste säga jag tror på det ena eller det andra. Så det finns liksom andra kriterier för vad man är, för när man blir jude. Eller är jude eller född som jude, jag vet inte. Det är liksom judendomen som en social konstruktion nästan.
Mm. Men kan du se att någon som har endast en pappa som är jude är jude?
Ja, alltså, vad ska jag säga om det? Ja, nej, det beror på. Så frågar du liksom då en ortodox rabbin så skulle han ju säga att nej, men då måste den här personen konvertera. Jag kan, alltså, men om en, de är människor liksom, särskilt i Stockholm när man liksom lever i en judisk kontext och känner sig helt och fullt judisk. Jag gillar inte att någon ska komma och peka finger och säga att, men du är inte. Är du med så är du med på något sätt. Sen kan man ju få bekymmer. Det vill säga den här människan som då bara har en judisk pappa. Träffar en judisk tjej och vill gifta sig judiskt i Israel. Och så kanske det inte går på studs därför att någon annan kommer att säga att nej, men det, du vet, går inte att skriva de här papperna här därför att, men det går alltid att fixa sånt där.
Men det här med att, som jag förstår det, så är judendomen primärt en liksom en tillhörighet, en folklig tillhörighet.
Ja.
Vad kan man vara ateist och jude?
Jag tror att de allra flesta är det.
Mm.
Det slog mig, jag läste någon gammal Isaac Bashevis-Singer-bok från, du vet, en beskrivning om liksom judar för 100 år sedan. Och det var ju, det var samma sak där. Vissa trodde, vissa höll en massa regler. och andra gjorde det inte. Och så hela tiden den här dynamiken kring detta. Jag misstänker att under liksom hela judarnas historia så har de flesta inte trott. Och sen kan man ju liksom gå in och ur det också. En del börjar med att inte tro och sen så plötsligt blir de religiösa och tror. Och en del börjar vara religiösa och går ur. Så att man går liksom i och ur det här hela tiden. Och det är ganska, liksom, det är fint också. Det är dynamiskt och fint.
Mm.
Man hela tiden funderar på om man tror eller om man inte tror. Och om man inte tror så kanske man funderar på vad man håller för regler. Och för att det kanske då ger en någonting ändå, fast man inte tror. Så hela tiden måste man liksom definiera varför man håller på som man gör. Men det är inte så begränsat till att du måste tro på något för att liksom hålla reglerna. Du kan hålla reglerna utan att tro. Eller så du håller du inte reglerna och tror inte, men du gör det i alla fall. Det är ganska fantastiskt.
Innan vi lämnar det här med vad som är ortodox i judendom, vi har ju berört många frågor, men är det något mer som du skulle vilja tillägga kring vad som är ortodox judendom till skillnad från annan judendom, så att säga?
Jag kan utgå från mig själv. Vad är skillnaden på mitt liv idag och mitt liv för 10 år sedan? Jag har ju någonstans bestämt att okej, vi håller kosher. Vi håller shabbat. Jag klär mig någorlunda, ska jag säga, fromt. Jag täcker håret. Det är liksom vad jag har liksom tagit på mig att göra själv. Just det här täcka håret-biten tror jag min man tyckte var... Han varnade mig och sa att det där är svårt. Men jag tyckte att det var fint. Det där för mig är det en sak som det är så här, en ortodox judisk kvinna täcker håret när hon har gift sig. Men idag är det ju inte så. De flesta gör inte det. En del kanske har ett litet pannband eller någonting, som ett litet diadem som visar att ja, men jag täcker håret ish. Bara som en liten markering att man är gift. För att man liksom, ja, man leker med alla de här liksom uttrycken, men jag tyckte det var fint. Det blir som en extra vigselring, kan man säga. Nu är hon gift. Nu visar inte håret för andra utom för sin man och liksom dem i sitt hem. Och det är också ett sätt att skilja liksom på vad som är hemma och borta. Man gör någon slags distinktion att nu är jag hemma. Här behöver jag inte täcka håret. Och när jag går ut så täcker jag håret. Jag är ute, jag är liksom ute i det offentliga. Det finns mycket av det där i judendom, att man hela tiden definierar saker. När börjar shabbat den här veckan? Ja, men det är 16:37 och sen slutar det 17:42. Alltså, och sen vad är inne, vad är det offentliga och vad är det privata? Man hela tiden funderar mycket på och försöker definiera vad som är vad.
Så vad var det han varnade dig för, din man, när det kom till
Israel? Min man menar någonstans att i Sverige så är det lite... Det är ett ganska stort statement att täcka håret. Vi har ju hela den här slöjdebatten och också synen på kvinnor som täcker håret, tycker jag i Sverige är sådär att ja, men de vet inte vad de gör, de är tvingade, och att då jävlas lite grann och säga att nej, men jag har bestämt att jag ska täcka håret och jag gör det för att jag vill. Och givetvis då utifrån att jag har bestämt att jag ska leva ett religiöst judiskt liv. Det finns en provokation i det, och jag tycker jag känner igen den här provokationen idag också hos unga muslimska tjejer vars föräldrar aldrig hade drömt om att de skulle liksom täcka håret, och så plötsligt så gör barnen det. Det finns någonting, man brottas lite sådär med det svenska samhället genom att göra en sån här grej. Det finns liksom en massa tecken som man i Sverige tyder som någon slags underkastelse eller någonting. Och så gör man det i alla fall. och säga någonstans att nej, men jag är inte underkastad någonting, men jag gör det ändå. För jag får ut någonting av det.
Mm. Men kan du förstå den invändningen? Att man, liksom, symbolen för slöjan och det du berättar, att det här med att täcka sitt hår och att det finns liksom något sexuellt i håret och att liksom, just kvinnan får den rollen att behöva ta ansvar för lite grann för att mannen inte ska bli upphetsad. Eller liksom. Det är ju lite så debatten brukar gå.
Kan... Det gör den. Och jag kan förstå att, jag menar, det här är en gammal grej. Alltså flera tusen år gammal, att kvinnor täcker håret. Och någonstans så ser man det som modernt att då inte täcka håret. När jag var liten i Skåne, då var det fortfarande tanter som täckte håret med en hatt eller med en milk, liksom inte ut och visade håret så där hur som helst. Det var antingen liksom någon form av klut eller hatt eller ja. Och så det är inte jätte nytt att man bara liksom håller på med sitt hår. Men vi uppfattar det som modernt och det andra som gammalmodigt. Och så, ja, men jag kan absolut förstå att man går och försöker definiera saker också som icke-religiös svensk. Liksom, varför gör folk si och varför gör folk så? Nu tycker jag att det här att liksom sexualisera, det har varit mycket, mycket diskussioner om flickor och täcka håret. Och då blir det så konstigt att man säger att ja, men du vet, föräldrarna sexualiserar de här flickorna genom att be dem täcka sig. Jag vet inte. Jag tror att lever man i en kontext där mamma kanske täcker håret, så tycker man som barn att det är fint att fundera på att göra det också, för att man vill alltid se ut som mamma, eller i alla fall en viss tid i sitt liv kanske man ser upp till sin mamma. Men det där är en lång diskussion. Det går liksom vända saker både hit eller dit. Vad är tvång, vad är frivilliga? Det är där vi är.
Mm. Men just för din del och för liksom för en ortodox judinna att ändå behöva eller behöva ska jag inte säga, men att täcka håret just av den anledningen att inte liksom locka andra män.
Fast det är nog inte så. Jag säger det inte så.
Nej.
Jag tror man kan locka andra män på andra sätt ändå. Även med täckt hår. Men visst, absolut. Alltså, det är klart att håret har en sexuell betydelse. Annars hade man ju inte hållit på med håret så mycket som man gör. Alltså, man kan ju bara liksom öppna vilken tidning som helst, en sån här damtidning. Det är mycket hår och det är mycket hårfärg och det fluffas och liksom det handlar mycket om håret. Jag kan tycka att det är ganska skönt att bara liksom dra på en sjal och bara skita i allt det där. Det är också, då ställer man sig liksom en bit ifrån det här att man alltid måste vara snygg för alla andra. Jag täcker håret för att det, för mig blir det en symbol att jag är snygg för min man. Det är klart att jag ser, alltså jag försöker ändå se proper ut. Men jag måste liksom inte övertyga hela världen om att jag är snygg. Utan det lämnar jag hemma. Så att det är inte så att jag vet inte om jag fråntar hela världen någonting för att jag inte visar håret, men jag tycker det är ganska det är skönt för mig, därför att det, mitt fokus kan vara något annat än att liksom fundera på hur andra människor uppfattar mig. Jag tycker faktiskt att det har smittat av sig till andra saker också. Jag har nog alltid, som man gör som tjej, liksom, det är smink och det och det är detta och sitter de här jeansen snyggt och så vidare. Täcker man håret så tar man bort en hel del av det här andras blickar på mig. Och då kan man börja liksom lägga sitt fokus på andra grejer. Inte så mycket på hur ter jag mig i andras ögon överhuvudtaget. Det, för mig, och jag ändå, jag menar, jag var ju ändå rätt gammal när jag började, med det här. Men det har känts rätt skönt. Jag tror också att det i och för sig sammanfaller lite med att jag blir äldre. Jag är 46 idag. Det är inte... Man är inte lika het på marknaden. Och det är faktiskt jätteskönt. Det är skönt att bli äldre. Det har sina fördelar.
Vill du berätta lite mer om kvinnans roll i ortodox judendom?
Bara genom att man klär sig på olika sätt så visar man att man är olika. Och jag tror att judendomen gillar ju det här. Män gör manssaker och kvinnor gör kvinnosaker. Manssaker är väldigt mycket att gå till synagogen, att be 3 gånger om dagen, att ha religiösa plikter. Kvinnan i judendomen är ju inte förpliktigad. Alltså det finns då, om vi börjar från början, 613 bud som Gud liksom ålade den judiska människan att göra. Och kvinnor behöver inte göra de här plikterna om de är kopplade till tid. Allt som är kopplat till att du ska gå upp och be din morgonbön och sen ska du ha din liksom eftermiddagsbön och sen ska du en kvällsbön. Det behöver man inte som kvinna, därför att som kvinna så någon måste ju ta hand om ungarna. Alltså om barnet skriker så kan man inte bara låta det skrika, utan någon måste ta hand om det. Och då har man ju på något sätt låtit mannen får stå där och be klart, medan kvinnan faktiskt får ta barnet. Annars skulle det bli taskigt mot barnet. Och det tror jag handlar lite om att det finns en idé om att eftersom kvinnor är de som liksom föder barn, är närmare livet, rent så här, fysiskt närmare livet, så är de också spirituellt lite mer vakna än vad män är. Och män behöver liksom lite mer, gör det här och det här och det här, så ökar din spirituella vakenhet också. Så mannen har lite mer religiösa plikter än vad kvinnan har. Det tycker jag låter ganska rimligt.
Men om du skulle vilja ha en mer framträdande roll i synagogan eller i bönen, skulle det vara möjligt för dig eller blir du hindrad?
Ja, så jag skulle, vad ska jag säga, vi har ju så här, vi sitter ju män och kvinnor för sig i den ortodoxa synagogan. Jag vet att nu är det Stockholm och man vill gärna att kvinnor också ska hålla en liten predikan och precis som män gör och så. Man vill att kvinnan ska liksom få gå runt med tåren. Även hos oss liksom på den ortodoxa sidan. Jag är ganska ointresserad. Jag tycker det är jätteskönt att om det nu är så att kvinnan är spirituellt något överlägsen mannen, vad ska jag då in där och hetsa om de liksom spirituella delarna? Jag har dem ju redan. Så att jag har ingen vilja att läsa ur Toran för alla, eller alltså be gör man ju i alla fall. Det gör vi liksom både kvinnor och män står och ber tillsammans, fast var för sig. Individuell bön tillsammans. Det är ju ingen skillnad. Men visst att man inte blir uppkallad till Toran, men det ser jag, vet inte. Jag ser det. Jag har nog sett det här med att kvinnor föder barn som en så stor och cool grej som män inte kan. Och jag ser nog att allt som män gör är ett sätt att försöka, vad heter det, att kompensera för det. Allt mannen gör är någon form av kompensation för det som kvinnan redan kan. Och i synagogan är det precis samma sak. De leker viktiga där på sin sida, men vi är viktiga. Så det finns liksom en jämställdhet i det. Jag behöver inte jaga efter något som de har, för jag vill inte ha det. För att, varför ska jag ha det? Jag har ändå det bästa redan.
Varför sitter ni separerade?
Ja, finns väl antingen så, det finns ju den här idén, precis den här sexualiseringsidén som du var inne på när vi pratade slöja eller täcka håret. Men jag tror att just det här definierandet, vad en kvinna, vad en man, när börjar shabbat, när slutar shabbat, det är det här att man liksom delar upp. Och det är ganska trevligt att någon gång ibland, alltså som par är man väldigt mycket tillsammans hela tiden. Och det är ganska skönt att man säger, men nu separeras vi en stund och sen ses vi igen. Det är lite som att gå till, jag vet inte, till badet och gå och basta. Det finns liksom, det här finns ju i samhället. Vi, nu ser vi det som lite omodernt också. Att man liksom delar upp sig liksom i kön. Men jag kan tycka att det är rätt skönt. Att man liksom inte alltid måste vara mixade.
Mm. Jag tycker att den här, det är jättespännande att höra dig prata, men att det påminner lite om det vi pratade om kring slöjan. Att det finns en del av det. Jag föreställer mig att många pratar i de här termerna. Jag kan ju själv tycka det. Att det här med att män och kvinnor är bra på olika saker må så vara, men när man delar upp det på det sättet som du och ni gör då, så blir det väldigt essentialistiskt. Man kanske fastnar lite där i att liksom det här är vad mannen kan göra och det här är vad kvinnan kan göra. Och vad jag hör någonstans i den här diskussionen är liksom att mannen kanske också har en, återigen, närmare kontakt med Gud, kommer närmare Gud och kanske återigen blir liksom hindrad av kvinnans förföriskhet eller sexualitet i sin jakt på Gud, så att säga. Kan du förstå
tankegångarna? Jag kan förstå tankegångarna. Jag tycker att de är lite tramsiga. Därför att jag ser det ju inte så. Jag ser det ju som att kvinnan står där i kontakt med Gud redan och mannen får liksom puffas lite på att komma dit. Och det är därför man delar upp sig. För att man ska, visst, alltså, det är möjligt att det är så att man, att det kommer in en kvinna i rummet och alla män blir lite distraherade. Men man kan ju bli distraherad av olika saker, givetvis. Jag vet inte om det sexuella är så, inte, betungande. Liksom, så att det är därför som man separeras. Men om det så vore, jag vet inte. Det kanske är så då, att vi tappar huvudet. Alltså både kvinnor och män tappar huvudet om liksom någon av det motsatta könet dyker upp. Då bör man liksom tänka på att positionera sig mot den här personen på olika sätt. Och om vi då nu pratar vi ur ett väldigt så här heteronormativt, alltså vi utgår från att alla killar gillar tjejer, alla tjejer gillar killar. Så är det inte alltid, men jag vet inte, jag tror att det är så. Det finns två olika kön och det är klart att vi triggar igång saker hos varandra. Det betyder inte att alla liksom vill ligga med alla hela tiden och att det är därför vi delar upp oss, men det är möjligt att vi stör varandra helt enkelt i vissa fall.
Jag tänker kanske att lite av det omoderna i det, att det här har ju liksom hållit på i urminnes tider, att, och kanske mycket män som har sagt att liksom, ja, men kvinnan ska vara hemma, hon ska ta hand om barnen, det är det hon är lämpad för, så tar vi hand om liksom utveckling och liksom det rationella tänkandet och vi förkovrar oss och vi blir konstnärer. Och alltså, det är lite det jag menar, bara. Det påminner om saker som jag upplever att feminismen och kvinnor har kämpat för att komma bort ifrån.
Alltså där tror jag problemet är hur man värderar saker. För att om det nu är de här, vad var det nu männen gjorde? som var så viktigt.
Ja, men konsten eller liksom tänkandet eller liksom allt det där klassiska manliga domänerna.
Ja, nu säger jag varken konsten eller tänkandet som klassiskt manligt kanske, men jag tror att man liksom har nedvärderat lite den här moderskapet. Det är ju ändå, alltså om man nu ligger på sin dödsbädd, så är det ju inte, vad tänker man är det viktigaste då? Det är liksom ungarna, tänker jag. Det är inte, fan, jag fick aldrig den där liksom karriärmöjligheten, eller det blir rätt sekundärt. Men om man liksom nedvärderar barnen och familjelivet, så ja, då blir man rätt, jag tror man blir ganska olycklig till slut. Men jag ser ju ingen skillnad, alltså jag tycker att kvinnor och män, alltså apropå att kunna göra saker, jag tror att kvinnor och män kan göra i princip allt, förutom att män då kanske inte kan föda barn och amma dem, men man kan ju ta hand om sin familj, man kan springa på alla de här bollarna när ungarna skriker. Det kan ju båda egentligen. Man kan yrkesmässigt utvecklas lika mycket. Jag vet inte. Jag ser, alltså, jag tycker det är bara intressant att man delar upp sig. Det kan absolut ses som någonting gammalmodigt. Men jag tror att vi måste komma ihåg att vi är liksom två olika kön, och det är vi av någon anledning.
Jag är nyfiken på staten Israel.
Mm-hmm.
Och den ortodoxa judendomens relation till Israel.
Ja, det finns ju en idé om att Gud liksom gav denna stam detta land. Och det är ett jäkla tjat. Man pratar hela tiden om Israel och Jerusalem, och man ska liksom komma tillbaka till Jerusalem och så vidare. Det är viktigt. Det är hemma. Det är hemlandet. Sen finns det ju vissa grupper som då tycker att staten Israel som den ser ut idag är väldigt sekulär och väldigt, väldigt liberal, är ett problem, därför att man har tänkt sig att staten Israel ska vara den här plätten där alla följer alla de 613 buden och templet står och alla käkar kosher och så vidare. Och då är Israel som det ser ut idag med Pride-festivaler och så vidare ett bekymmer. Och andra ser det inte som ett bekymmer alls, utan tycker tvärtom att det är väl jättefint att det finns en plats där alla får vara som de vill. Både religiösa och, alltså, utövande religiösa, och vilka religioner som helst, och ja, vilken sexuell läggning som helst och sådär. Så det är hela spektrat. Det finns ju, om vi nu pratar om då ultraortodoxa, så finns det ju de som gör lumpen och de som inte vill göra lumpen och så vidare. Så att det är hela spannet.
Och där låter det ju som att den religiösa aspekten av judendomen kommer in. Att Gud har gett det här landet. Alltså det vi pratade om tidigare, att, som jag förstod på det, att judendomen är, så som ni utöver den, primärt liksom en handlingarnas religion, att göra saker. Men här kommer det plötsligt in en andlig aspekt.
Mm. Alltså det där, Israel är ju rätt intressant. Varje gång vi kommer till Israel så måste min man gå och påpeka hur stora frukterna och grönsakerna är i Israel, för de är enorma. Nu var vi precis där, det var höst. Då blommar allting en gång till. Det är liksom, man får liksom en skörd till. Och hela hösten känns som en vår. Det sägs att om nu de här människorna som en gång fick det här landet att ta vara på, får lov att ta vara på det, så blir det så där. det grönskar, det finns ingen öken, det finns bara en massa jättestora frukter året om. Och så lite så var det, alltså innan Israel fick bli Israel, så var det var ju öken och det var ju träskmark. Och på väldigt kort tid, för det är inte så många decennier, så ser det ju helt annorlunda ut. Det är lite trolleri, alltså det är lite magiskt. Och sen kan man ju fråga sig om det för att det finns en massa människor som ser det som ett måste, att det finns en judisk stat, så att man inte liksom hamnar i så här förintelsesituation igen, eller om det är, om man älskar den här plätten av vilken anledning man nu älskar den, och se till att skördarna blir så stora och apelsinerna är gigantiska och så vidare. Jag vet inte, men det är någonting med judar och Israel. Finns det judar i Israel, så börjar det hända saker som är rätt fantastiska. Man kan bara kolla på alla de här liksom startup-företagen. Det händer inte bara liksom skördarna, utan det är väldigt liksom kreativ plätt på jorden. Om det är Gud eller om det är något annat, jag vet inte.
Nej, för du sa att judarna hade fått landet av Gud.
Ja, Moses gick ju där liksom i öknen och skulle leda dem till just den här plätten. Och man kan ju läsa om en massa konstiga slag där folk liksom får sätta livet till för att judarna ska få den här plätten. Som, ja, de blev utlovade en liten plätt, stor som Småland, ungefär. Och det ska tydligen vara bra för alla andra människor också på jorden. Och det säger vad man vill. Det kanske är liksom sagor, det kanske är sant. Men om man tittar på det idag så det tycks hända saker just där.
Mm. Men det är väl ändå så att i de bosättningarna och de liksom, ja, men större bosättningarna, där finns det väldigt mycket religiösa judar. Alltså att man hittar liksom stöd i Toran och i Bibeln och i de här olika kommentarerna till den, att det här landet ska vara judiskt.
Jag gillar ju inte ordet bosättning, därför att jag har varit en hel del i de områdena, och där finns det ju arabiska samhällen och judiska samhällen. Och de är ju, man kan ju säga att de är alla bosättningar. Man kallar ju ofta bara de judiska samhällena för bosättningar och inte de arabiska. Det är ett lite trist sätt att se på saker.
Men det har väl politiska skäl, att man menar på att det är byggt på illegal mark.
Så. Men den är ju lika illegal för alla.
Ja, fast det var väl så, i det fallet så var det väl, alltså på bosättningarna, det är ju byggt på det som då skulle bli tillfalla den palestinska befolkningen.
Oh, men det är inget problem, säger jag. Alltså det kan väl, alltså säg att den plätten som vi pratar om nu skulle tillfalla Palestina.
Ja, för det gjorde det ju.
Ja, det finns väl någon slags mark som man inte riktigt kan säga vem som är vems. Men det finns väl inget problem med att det finns judiska samhällen i Palestina?
Ja, det är väl det att de har byggts och blivit som stora städer.
Spelar det för
500 000. Jo, alltså det är ju för att den palestinska folket vill ju ha den marken för sina ändamål.
Det finns ju gott om mark. Mm. Alltså om man reser runt i de områdena så är det ju ganska tomt. Det är ju dött. Du kan ju göra hur mycket fina, stora städer som helst. Det är hur mycket mark som helst. Det räcker ju och blir över till alla. Och sen så kanske vi kan tänka oss att det kan finnas städer där det är blandad befolkning. Att det inte måste vara liksom dem eller dem. Så jag kan inte se det. Det spelar ingen roll vad det bor för människor i de här små samhällena.
Nej, men absolut. Min sista liksom fråga kopplat till det är, var väl egentligen mer att jag, som jag har förstått det, så är många av de här, det som du inte vill kalla bosättningar, att det är religiöst motiverat på ett sätt som kanske inte finns i övriga Israel. Att man har liksom, det finns en, om man får säga det ändå, en fanatism, en ultraortodox rörelse i de här områdena som har sin grund i, alltså att de hittar stöd i Bibeln för att det här landet ska få finnas där.
Det där, jag känner inte alls igen det. De så här judiska samhällen jag har varit i Judén och Samarien, där är det är ofta folk som, människor som har velat bilda familj, köpa ett hus, har inte råd att köpa ett hus kring Tel Aviv. Har ett jobb i Tel Aviv men köper ett hus på andra sidan för att det är billigare, för att då får man mer för pengarna. Och de är sällan religiösa. De är som alla andra, som mitt emellan eller inte alls, eller fastar på Yom Kippur men gör inte så mycket annat. Men det är möjligt, alltså, det är vad jag har sett. Jag tror det finns alla, igen då, alla nivåer. Samma sak, det finns säkert samhällen där man är väldigt liksom, jag vet inte, ortodox muslim, och samhällen där man är väldigt ortodox jude, men, och sen så allt däremellan. Men så som jag har sett det, så är det mest folk som vill, du vet, vill ha det bra, och vet att de har så här mycket pengar att röra sig med, och ja, står vi ut med att bo på den här sidan och ha ett fint hus och ha ett liksom bra liv, men säkerhet därför att det kan vara farligare att bo här än på den sidan. Det är det som jag har sett.
Och sista här kring omskärelsen. Varför är den viktig?
Alltså, då är det så här igen, att antingen så tror man mycket, lite, inte alls på att det fanns ett förbund mellan Abraham och Gud. Och där omskärelsen liksom kom in som en grej i detta. Men man har hållit på med det så länge, och det är ett sätt att, det är liksom en gemensam nämnare. Och det är ganska fascinerande att människor som inte är ett dugg religiösa ändå tar fasta på den grejen. Och det är klart man ska omskära sina söner, punkt. Inget annat. Du kan äta gris, du kan liksom blanda kött och mjölk, du kan skita i shabbat, men den grejen gör man. Det är viktigt, det är så pass ofarligt så att man tycker att det är värt att göra den där grejen. Och den är stor och viktig för många. Och som sagt, vore det en katastrofal sak att göra, så hade vi säkert slutat med det för mycket, mycket länge sedan. Egentligen, alltså, ett, det är viktigt. Två, debattmässigt en skitsak. Vi debatterar detta för att andra försöker få oss att sluta göra det. Annars är det är ingen stor grej.
Men tror du det? För argumentet har väl varit att barn ska liksom få välja, bestämma själva över sina kroppar, och att de, när de blir äldre och när de har fyllt 18, så kan de ta det beslutet själva. Tänker du att det bara har antisemitiska förtecken det här?
Nej, jag tror att folk, alltså det, du vet, den här tänk på barnen debatttekniken, alltså det poppar ju upp här och där hela tiden. Att barn ska få välja själva. Alltså barn, det var någon som skrev i någon sån här debatttext att ingen föds som muslim eller jude. Jo, men det är faktiskt det man gör. Ser man judendomen som bara en religion, ja, då kanske man inte föds som jude, för man kan ju inte, du vet, tro på Gud som en jude. Men nu är det ju faktiskt inte en religion på det sättet. Det är en etnicitet och en ska jag säga, det är ett folk. Och då föds man faktiskt som jude. kan man födas som kines, kan man födas som jude. Och sen är det då, som jag säger, också en social konstruktion. Och i den sociala konstruktionen att vara jude så ingår Britt Miller. Men det är jätteviktigt och debattmässigt en skitsak. Som vi tyvärr då får debattera för att folk ska fatta att vi måste få fortsätta göra det här. Sen är det mycket möjligt om 100 år att man inom gruppen tänker att varför håller vi på med det? Vi offrar inte djur på templet, eller i templet, så då kan vi lika gärna sluta omskära. Det är möjligt. Men än har det inte hänt. Och andra ska inte komma och berätta för oss hur vi ska vara judar. Det är jäkligt förmätet.
Det där var bra slutord. Jag får tacka så jättemycket för att du kom hit och ställde upp. Det var
jättespännande frågor. Man kan, som du säger, man kan ju hålla på. Vi kan ju sitta här i liksom 10 timmar till. Men det gör vi inte. Det här var en bra början.
Yes. Tack så jättemycket.
Tack.
Du har lyssnat på Kunskap bit för bit och jag heter Benjamin Elfors. Stötta gärna podden genom att prenumerera på den och skriva en kommentar i den app du använder för att lyssna på poddar. Om du har frågor, synpunkter eller förslag på framtida ämnen får du gärna kontakta mig på mejladressen kunskapbitforbit@gmail.com eller på poddens Facebook-sida. Tack att du lyssnar!